När man har en klar utelik fanfar som inte alls är kort, ja det vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja det blir fotboll och hockey, curling och bandy och golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja det är bollar, klubbar, häckar och puckar och säkert.
Då har klockan slagit 11:20 och det är dags för aktiv sport precis som vanligt. Och jag har gäster i studion också precis som vanligt och jag hälsar välkommen till
Linn Magnusson
och
Anders Lindblad.
Ni är hjärtligt välkomna hit till Aktiv Sport. Vi kör ju nu live från klockan 20 över här fram till klockan 12 ungefär kör vi med bara sport helt enkelt. Och vi kör damerna först. Linn Magnusson, vem är du?
Ja, jag är en tjej från Göteborg från början. Men jag har flyttat ner hit till Tomelilla. Och jag håller på med agility tillsammans med mina hundar. Och det gör jag på Ystad Bruksensklubb.
Perfekt. Och du, vi pratade lite om det här med liksom agility och sånt här. Vad innebär det? Är det lydnad eller hur är det nu? Hur tävlar du?
Man kan enkelt förklara det som att det är en hinderbana som hundarna ska ta sig igenom på snabbast tid och med minst fel. Så är det hopphinder och tunnlar och balanshinder och sådär.
Mm. Hur kom du i kontakt med den här sporten?
Det var faktiskt min stora syster höll på med kaninhoppning. Och så var vi på en tävling där hon skulle tävla och där du hade en uppvisning med agility. Och då tyckte jag att det såg så himla roligt ut. Så då började jag med familjens hund. Och det gick väl så där. Hon var väl inte riktigt ämnad för agility. Men jag själv tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Mm. Så då när jag fyllde 12 så fick jag faktiskt en egen hund som var lite mer av rätt ras så att säga.
Ja. Är det då Esther?
Nej, inte Esther, utan det var Ella som är min första riktiga tävlingshund. Mm. Och sen därefter så skaffade jag Esther då, som jag tävlar mest aktivt med just nu.
Okej. Okay. Och Esther, om du skulle beskriva henne?
Esther är av rasen Shetland Sheepdog. Och för de som inte vet hur det ser ut så kan man tänka sig Lassie, fast i miniformat. Mm. Hon är bara ungefär 32 cm hög. Så att hon är väldigt liten och väldigt fluffig. Hon är otroligt aktiv och väldigt, väldigt pigg och alert hund. Mm.
Och vi kan ju köra vidare på djurspåret här. Vi går över till Anders. Du har också en hund.
Ja, det har
du. Men det är inte därför du är här.
Nej.
Men vi kommer tänka på det när vi satt här och pratade innan. Att du har faktiskt också en hund. Mm. Och vi pratade om vilken klass som den skulle vara med i så fall. För det finns ju olika klasser i agility tydligen här.
Ja, precis. Det är ju på mankhöjden då som det baseras.
Och Esther tävlar i?
Hon tävlar i small.
Ja. Och det var väl det vi kom fram till att din hund också skulle ha om den hade tävlat.
Ja, eventuellt. Ja, precis.
Ja. Men det är mer en fika hund.
Ja, det är väl lite mer en specialitet kanske.
Ja. Ja, vi får se om det kommer i någon gren kanske framöver.
Ja, det har vi med.
Det är ju SM-vecka, så då hade han kanske legat i topp. Nej, men Anders Lindblad, du är här som ägare av Easy Gym här i Ystad.
Ja.
Berätta, hur är det att äga ett gym?
Jo, det är väl mestadels positivt. Anledningen till att jag skaffade från början det var ju att jag ville satsa mer på min sport strongman. Och gymmen här omkring, liksom, de har inte allt som behövs under samma tak. Så man fick köra runt på olika ställen för att få en komplett vecka. Mm. Där fick jag möjligheten att hyra en lokal nere i hamnen liksom, och skaffa all utrustning som behövdes. Mm. Så på den vägen är det. Så jag har haft det sedan 2011.
Ja. Och du arrangerar ju strongman-kval till SM nere på ditt gym här. Och berätta, hur går ett sånt kval till?
Ja, nu är jag lite annorlunda, men det är ju att det är 3-4 kval per år. Mm. Och det gäller att kvalificera sig så, eller placera sig så bra som möjligt på de här kvalen för att ha en chans att gå till finalen, liksom Sveriges starkaste man som man har i slutet av sommaren eller i början på hösten.
Mm. Och träning och så här styrketräning, har det alltid varit en stor del av ditt liv? När började du med detta liksom?
Ja, jag är uppväxt på ett gym nere i, ja, inte långt ifrån där mitt nuvarande gym ligger, i Röda Bodarna i hamnen. Okay. Där har jag sprungit sedan jag var 6-7 år liksom, och både min far och min farbror har tränat alltid. Så ja, det lyfte jag lite grann mest på skoj liksom. Jag började bli mer seriös när jag var 12-13 kanske. Mm-hmm. Och tränade liksom regelbundet några efter program och sådär liksom.
Ja.
Sen så har det liksom inte varit några längre uppehåll. Några veckor som längst när man har varit på semester eller sådär, annars har det varit kontinuerligt liksom.
Ja. Och vad jag förstår så är du skadad nu just nu för tillfället.
Ja, för 2 månader sedan så fick jag en ruptur på framsida lår på vänsterbenet. Så jag har ju inte kunnat träna underkroppen med någon reda liksom. Så det blir rehabträning nu några månader och så där liksom för att komma tillbaka igen.
Mm.
Men sen när jag är fit för fight igen så får jag ta ett beslut liksom om, ja, om jag ska köra vidare eller inte. Jag har inte riktigt bestämt mig än.
Nej, det är ju klart det är svårt att sluta med grejer man har hållit på med hela livet och varit aktiv och så här. Hur var det, en lårskada? Så? Hur hände detta i en tävling eller träning? Eller?
Nej, det var på träning nere på gymmet när jag körde knäby och det lustiga är att det var liksom inte på några extremvikter och det var inget som gick snett utan det bara hände utan förklaring. Så hela lårmuskeln lossnade från sitt fäste.
Mm.
Så det blev ju en operation ganska någon dag efter bara.
Ja.
för att fästa den igen och det är 8 veckor sedan nu och just ja, idag faktiskt är själva läkningsprocessen klar.
Mm.
Så nu börjar en tid med lite mer intensiv rehab liksom.
Ja, precis. Ja, vi ska återkomma lite till det för att nu har du ju istället gått över till att vara domare
ja.
I detta. Och det ska vi återkomma till sen för att vi ska prata lite framtid sen också. Då har vi ju en tävling som där du ska vara med i. Vi går vidare och pratar lite annan sport runt omkring här som har hänt. Det är ju SM-veckan nu som är i full gång. Och det är en massa olika typer av sporter. Så är man intresserad av sport överlag så är det ju framför tvn man ska hänga och följa detta. Och jag såg lite på minigolf. Brukar ni spela minigolf?
Ja, på semestrar och sådär så blir det ju lite grann.
Ja.
Det blir kanske någon runda per år men det är inte jättemycket.
Nej, precis. Och de här spelar mer än någon runda. Då får de vara, det handlar nästan om att satte man inte den på ett slag så var det liksom poäng till den andra. De var oerhört duktiga. Det var liksom det var hole in one, det heter det väl inte på minigolf, men den skulle direkt i. Annars var det liksom, det var det eller två. Det var inte mer liksom. Så de var oerhört skickliga. Och det blev sudden death i båda de här tävlingarna, både på här och damsidan. Sen en ny tävling för er är wakeboard. Det är liksom många trick på kort tid bakom en båt där på den här brädan. Och det startar faktiskt idag nu 13:35 kan man se det på tv. Det är ju spännande att man kan komma till nya sporter. Man tycker det finns jättemånga olika sporter men det kommer att växa till fler i den här SM-veckan. Och en som redan har korat en vinnare är den radiostyrda bilsporten. Och det är David Ronnefalk från Karlskrona MRK som alltså har vunnit SM i radiostyrd bil. Det var knappt jag trodde det fanns. Men du berättade Anders om detta, att det fanns de som faktiskt lever på detta.
Jag fick höra det för någon dag sedan att det finns vissa heltidsproffs.
Mm.
Det ja, låter lite extremt men det
ja, den är lite udda om man hade träffat på någon på en tillställning och gått fram och presenterat sig. Hej, vad jobbar du med liksom? Jag är heltidsproffs som kör radiostyrd bil. Men nej, det är ju olika. Men som sagt, SM-veckan, är det någonting ni har tittat på SM-veckan?
Nej, inte än,
nej.
Ska jag väl säga.
Nej, ja, det finns ju fortfarande chans. Annars får man följa det på sporten. Kan man få en sån kort resumé. Det är kanske svårt att sitta och kolla wakeboard i flera timmar. Det vet man inte. Vissa kanske tycker det är kul, så det ska vi inte säga så om. Men nej, och sen finns det ju även en sport här i Ystad som är handboll. Som vi ska faktiskt snudda vid den idag bara. För vi sa ju det innan att den här staden är ju, det är ju mycket handboll. Men nu ligger ju, de är antingen på semester eller så är de liksom och vilar upp sig inför säsongen. Och sånt. Så vi ska inte nämna det så mycket. Men vi måste nämna att Björn Säterström från Nybrostrand här. Han har tagit klivet, han har varit i Kristianstad tidigare och varit utvecklingsansvarig. Och tar nu steget upp och blir assisterande tränare i Veszprém och i ungerska landslaget och där ska han få jobba med Jobomir Vranjes. Det är ju häftigt. Det är ju ett häftigt steg att ta från elitserien eller handbollsligan som heter nu och ut i världen och bli proffs liksom. Vi ska också gå in på lite fotboll och Confederations Cup spelades ju nu, det vanns ju av Tyskland. Vi hade ju vi har haft Kalle, det är snart dags för EM för det svenska damlandslaget också där de genrepar ju. Vi har ju en lokal deltagare här också om man tittar på ska se här vad vi har det. Vi har ju Hilda Karlén som är med där och hon har ju några mästerskap bakom sig nu. Och det är kul att vi kan få ut folk i världen inom fotbollen.
Absolut.
Och absolut på damsidan. Hur ser det ut på damsidan när det gäller styrkebiten? Är det någon tävling för det också?
Ja, ja. Världens starkaste kvinna och Sveriges starkaste kvinna. Och det har väl varit en rätt så bra uppsving de sista åren inom Sverige i varje fall. Och, jag tror vi har någon Europamästare. Där de tävlar i olika viktklasser.
Ja.
Mer än vad herrarna gör. Herrarna är mer en klass.
Ja.
Därför du väger hur mycket du vill. Men damerna har lite mer, tror jag, 3-4 stycken.
Mm.
Och jag vet att vi har någon Europamästare och någon som är bland de bästa i världen i tungvikten.
Ja.
Så det har blivit rätt så stort sista åren faktiskt.
Ja. Nej, men det är kul. Och hur ser det ut, hur är liksom fördelningen när det gäller din sport, agility?
Det är väl lite tvärtom kan man säga, att det är flest damer och tjejer som håller på. Vi har ju bara, alla klasser baseras ju på hundarna, så ålder och kön och sånt, alla tävlar mot varann.
Ja.
Men om man tänker hur många det finns av varje, så är det ju helt klart fler damer liksom.
Mm.
Och speciellt i Sverige om man tänker, så har vi fler damer. Men kommer man ut på lite högre internationell nivå, så om man tittar på VM eller sådär, så är det faktiskt ganska många män som tävlar just där. Så det är lite, ja, lite snedfördelat kan man väl säga, att den stora massan är damer, men när man väl kommer upp på högre nivåer så ser man att förhållandet, då är det mer 50-50 mellan damer och män.
Ja. Och vi ska återkomma till det här. Vi tänkte, om man tittar på en tävling då, som om du går ut på en tävling med Ester.
Mm.
Hur kan du känna det när du ska in i, som nu när du skulle på SM, liksom, kan du känna av om Ester har en bra eller dålig dag? Liksom, hur märker du det på henne?
Ja, alltså det kan jag ju märka på henne. Dels hur pigg hon är, om hon liksom hänger med som hon brukar och sådär, och om hon taggar till lika mycket innan. Jag brukar alltid kampa med henne innan och liksom få igång henne ordentligt så att hon är på G, och där kan man ju märka lite om hon inte är det. Men hon är väldigt, väldigt arbetsmotiverad, så ofta så hon tycker det är så otroligt kul, så att ofta så är hon ju liksom med mig, och skulle hon inte riktigt vara med mig så brukar jag kunna få upp henne i rätt nivå om man tänker. Så det brukar inte vara något, hon brukar inte vara det problemet. Det är väl mer om man själv känner, som nu till exempel till SM här, att man är lite extra nervös eller sådär liksom, då får man ju hantera det kanske mer än att hantera Ester, ska jag säga.
För när du tränar sånt kan jag förstå att det är en typ av miljö, men när du kommer upp i ett SM så kommer ju det här med publik också in i bilden. Liksom, hur påverkas Ester av det, tycker du?
Jag tycker att Ester pallar det väldigt bra. Hon taggar med till på publiken och sådär. Ofta när man springer så skriker ju folk på en och sådär. Och det tycker både jag och Ester om. Liksom. Men man ser ju vissa hundar, speciellt när de börjar tävla, att de tycker att miljön är ganska svår och att det är mycket folk och mycket nya lukter och sådana saker. Så det är ju helt klart ett träningsmoment det också.
Mm. Och på tal om publik, dina tävlingar ni har på Easy Gym har ju varit en publiksport, har det ju blivit. Liksom. Du har haft mycket besökare på dina tävlingar.
Ja, det brukar komma mycket folk, och det är ju ganska uppskattat av alla åldrar och kön och sådär, för det är ganska lätt att förstå vad som ska göras. Så ser man en skivstång med en massa vikt på, så är det inte så lätt för alla att förstå hur mycket det är. De ser inte skillnad på 150 och 350.
Mm.
Men om man drar en bil eller välter en bil eller drar en lastbil, så förstår folk att det är tungt. Liksom.
Mm.
Så det är lite lättare att relatera till för de som inte håller på med sporten.
Mm. Och då är det, tävlingarna sker runt omkring ditt gym där nere, va?
Ja, precis. Ja. I anslutning precis på norrsidan. Liksom.
Mm.
En stor asfaltplan som vi håller på.
Ja. Och sen då, hur, om man tänker sig agility då, när börjar du känna liksom att, från att det är kul till att du liksom, nej, men detta kan vara riktigt bra, jag ska nog tävla i detta, när insåg du det liksom?
Det insåg jag nog ganska fort. Jag började när jag var ungefär 10-årsåldern liksom, och då var det lite så här, jag ska träna så får man se om man tävlar. Men agilityn är ganska bred, så att man behöver liksom inte ha några proffssatsningstankar för att börja tävla, utan att börja tävla är ganska, den tröskeln är ganska låg, så där kommer man ju in ganska snabbt liksom, för man har 3 olika svårighetsgrader också, så man börjar i klass 1 då.
Mm.
Och där är liksom, där är verkligen alla är välkomna och alla hundar är välkomna och allting sånt liksom.
Mm.
Så att den tröskeln var ganska låg, så att börja tävla var inte så svårt.
Mm.
Utan det är mer när man liksom kommer upp i klasserna och kanske väljer att satsa lite mer. Det är då där kanske det finns en lite högre tröskel i alla fall.
Ja. Och då förstår jag att träningsmängden ökar också. Hur ofta tränar du och Ester?
Det varierar lite, men ren agility kanske vi tränar 1-2 dagar i veckan. Men vi gör ju någonting varje dag som har en agility-baktanke.
Mm.
Så det kan vara olika styrkeövningar eller konditionspass eller sådär liksom.
Mm. Ja, det är klart det är viktigt med konditionen också för ja, egentligen både dig och Ester ju, för att hänga med på tävlingarna.
Ja, helt klart. Det är både kondition och jag kanske behöver mest kondition medan Ester behöver både en kombination mellan konditionen och styrkan just för att orka liksom parera alla hoppen och alla tajta svängar och sådär, så behöver hon ju en hel del specifika muskler för att klara av det.
Mm. Och då tänker man precis som en idrottande människa då att det är liksom viktigt med rätt typ av kost och allt det här till Ester liksom.
Dels så satsar man ju på ett bra liksom grundfoder, men sen så kan man ju även ge dem olika alltså tillsatser, då är det ju oftast kanske lite mer magnesium eller alltså, lite åt det hållet att man tänker, speciellt vid återhämtningen då, att man jobbar lite med det.
Ja. Spännande. Nej, det är nytt för mig och kanske även för några lyssnare, men det är intressant att lära sig detta. Vi ska gå på en låt här nu alldeles strax och sen efter det så ska vi prata lite mer om hur en tävling ser ut hos dig, Anders. Mm. Vad det är för olika grenar och så här. Men det tar vi alltså efter låt. Ja, då är vi tillbaka igen efter lite reklam här och vi kör aktiv sport och vi har våra gäster kvar i studion, det är ju skönt. Vi ska gå på lite lokal sport som vi ska prata om. Det är styrkelyft och det är Andreas Nilsson, hemmahörande i Tomelilla och Sjöbo, som tidigare tävlade då för Ystad KK och som tog SM-silver nu här i tävlingarna i Borås tidigare denna veckan. Han tävlar ju för Malmö nu. Men just styrkelyft, det har du provat på.
Ja, jag tävlade, det var så min styrkekarriär började i slutet på 90-talet. Jag tävlade 4 år inom styrkelyft.
Mm. Och vi pratade lite innan här om vad det styrkelyft är för någonting. Och du nämnde det som att det var 3 olika grenar egentligen.
Ja, precis. Det är knäböj, bänkpress och marklyft. Så man har 3 försök i varje och sen så lägger man ihop på de bästa försöken så får man en total vikt.
Mm. Och ja, precis. Och den totala vikten här, ja, precis, det läggs ihop där. Ja. Och han, så som Andreas Nilsson, han lyfte 230 kilo i knäböj, 160 i bänkpress och 250 i marklyft. Och han tävlade ju faktiskt med seniorerna, fastän att han är junior. Så det är ju häftigt. Det är en som har framtiden för sig inom den sporten.
Ja, absolut.
Han kanske kommer förbi ditt gym och får tips.
Ja, han är välkommen.
Ja, bra. Vi ska se, vi går vidare med lite fotboll här. Jag pratade vi om tidigare med Hilda Karlenia som ska iväg på ännu ett mästerskap. Det är häftigt att hon får ut på detta här och har många mästerskap i bagaget nu. Och lite mer fotboll är ju att bland annat Messi, som många anser är världens bästa fotbollsspelare genom tiden, han kommer att stanna. Han kom till Barcelona när han var 13 år och han ska stanna 4 år till. Och han har säkert fått bra betalt för detta. Men det är ju roligt att ha en spelare som hållit på sig när han var 13 i samma klubb. Det måste ju vara ovanligt nu för tiden. Och även om man tänker lokalt så provar man ju på lite olika. Men att någon på den här nivån har varit från 13 år till nu är ju spännande.
Ja, absolut.
En annan, vi har ju med lite Arsenal-nyheter här också. Vi fick ju höra att du, Anders, är Arsenal-fan.
Oh, ja.
Och där har blivit ett tillskott i den truppen.
Och det kan behövas.
Ja, och Lacazette från franska Lyon som har anslutit. Det blev inte superbilligt, men 512 miljoner kronor.
De brukar vara rätt så sparsamma med deras inköp, så det är på tiden de lättar på plånboken lite.
Ja, precis. Ja, det gjorde de ju rejält, för detta var den dyraste värvningen genom tiderna i Arsenal. Det är sjuka summor, Linda, här. 512 miljoner kronor.
Ja, det hade man kunnat göra mycket för.
Ja, precis. Jag tänker det också. Man jämför det med vad man annars kunde göra för de pengarna. Men för jag tänkte på det när Victor Lindelöf, nu svensken, blev klar för Manchester United och han liksom kommer så att man tänker svensk. Man tänker, vet ju själv vad det är när man ska börja på ett nytt jobb. Jag gjorde det här nu på radion för inte så länge sedan och man var lite nervös och så här. Och har man då en prislapp att det är någon som har köpt den för 500 miljoner så måste den stressen ligga över axlarna på en.
Verkligen.
Ja. Vi var inne på styrkelyft här, ja, och vi ska prata lite mer om just tävlingarna som är under dina kval här, ja. Anders. Hur går det till här då? För det är lite olika delar. Jag har skrivit så här, dra lastbil. Vad gör man då? Är det exakt det man gör eller hur går det till?
Ja, kan man säga. Man kopplar ju en sele från dig själv i lastbilens front. Sen så har du en tross som ligger på marken som du får hjälpa till att dra i.
Mm.
Så det är med armarna och benen som du ska dra den här lastbilen på cirka 9 ton.
Mm.
20 meter i svagt uppförslut.
Alltså det är lut också?
Ja, lite grann. Ja. Det är inte mycket, men lite grann. För det är rätt så lätt med 9 ton i de här sammanhangen.
Mm.
Det hörs roligt.
Men ja.
Så därför, det lutar väl kanske några 10-15 centimeter på 20 meter. Men det gör att du måste hela tiden trycka på rätt så bra, för minst det lilla du lägger av så vill ju bilen stanna direkt.
Ja, precis. Och du som har testat på detta, hur är det att dra en lastbil på 9 ton?
Jag tycker det är en trevlig grej. Mm. Du blir jäkligt trött av den. Det är den som suger allra mest.
Det är det.
Efter man har gjort en sån här 20 meter sträcka så är du helt färdig i en kvart.
Ja. Och då är det som du sa, det var ben och även då armarna.
Ja, precis. Ja. Primärt är det.
Ja. Ja, det låter minst sagt tufft. Sen har vi kasta kula.
Ja, det är en lite spännande grej. Normalt sett så väger herrarnas kula 7,26 kilo. Så vi har gjort en dubbelt så tung. Så vi har en kula på 14,5 kilo.
Ja.
Och vi får inte lov att använda någon snorteknik och sånt, utan det är mer en stillastående stöt.
Ja.
Och den här grejen har funnits internationellt på några tävlingar och jag tyckte den verkar spännande, så jag tog den till Sverige förra året.
Spännande. Mm. Sen har vi, jag har skrivit här, lyfta stock rakt över huvudet. Den har säkert ett annat namn, eller?
Stockpress, eller, eller stock som man bara säger.
Ja. Och vad väger en sån här?
Nu på min tävling så är ingångsvikten 135 kilo som ska lyftas från marken upp på raka armar ovanför huvudet.
Ja. Är det någon gång där man har varit lite skakig här nu har jag 130 kilo stock ovanför huvudet och man börjar liksom, det börjar vibrera i armarna, alltså det måste vara någon teknik för att man liksom ska kunna undvika att få den på sig på något vis, om den skulle...
Ja, alltså normalt sett så tappar man inte den på sig. Jag har sett vid ett fåtal tillfällen, men antingen så är man extremt klantig eller så skadar man sig helt enkelt så man inte kan rå för det.
Nej, precis.
Men normalt sett så brukar man klara sig.
Ja. Och sen har vi en där man ska gå med vikter med raka armar under, på en sträcka där också.
Det är lite grann min favoritgrej. Farmers walk heter den. Man har 155 kilo i var hand.
Ja.
Så man lyfter upp från marken. Sen ska du gå 20 meter med det.
Ja.
Så snabbt som möjligt.
Och det är, precis, det är tid också.
Ja,
ja det, för det ser ut som... ja, när jag har varit på Willis typ så, man tycker det är tungt och här nu är det då 100, vad sa du, 150?
Mina väskor väger 155 styck.
Ja.
Den vikten kan variera lite, men det är väl en rätt så normal vikt kanske.
Ja, men det är svårt att, och, som du sa, det är svårt att och, tänka på hur mycket det faktiskt är. Nu ser man den här stora lastbilen, då kan man ju bara precis tänka sig.
Mm.
Hur det kan vara. Och det är det som, det är de vikterna, eller det är de grenarna som är med i ett kval alltså.
Ja, de här fyra plus att vi kör en variant av knäby och de här runda atlasstenarna också.
Mm. Är det, ska man lyfta från mark upp på en platå liksom?
Ja, ja, precis.
Ja, nej, det är, och alltså hur jag tänker nu när uppladdning för en sån tävling, hur laddar man upp? Du har ju deltagit i en sån här tidigare när du inte var skadad då. Hur laddar man upp inför en sån tävling?
Ja, alltså, du kör jäkligt tungt en rätt så lång period innan en sån här tävling. Varje fall en 8-10 veckor gärna.
Mm.
Med de här grenarna som kommer att dyka upp. Så man kör in sig i tekniken lite grann, finslipar och så där. Och sen personligen vilar jag helt i mellan 7-10 dagar innan en tävling. Ingen träning alls och mycket mat och vila.
Mm.
Det varierar lite grann, men generellt alla vilar mer eller mindre.
Mm.
Och sen så behövs det vilas efter också.
Ja, precis, det kan jag tänka mig. Ja. Och då är det liksom, det får säga att kosten också är viktig där i den här aspekten här.
Ja, visst är det viktigt, framförallt att du äter mycket.
Mm.
Du ska inte äta en massa skit, men du behöver ligga på ganska högt kaloriintag för att orka träna så här tungt, och det blir rätt många timmar i veckan man lägger på det.
Mm.
Sen ju större du är, desto mer måste du äta också, det är ganska enkelt.
Ja, och sen är det ju tävlande från hela Sverige förstår jag, som kommer hit.
Ja, det är det. Från finalen i fjol, alltså de 10 bästa i landet, så kommer 5 hit av de 10.
Mm.
Och jag var ju en deltagare, men jag kommer inte döma.
Ja.
Sen så för att höja ribban lite grann så har jag bjudit in Danmarks starkaste man.
Ja.
Som är jäkligt bra. Han har vunnit här 2 år i rad.
Oj.
Och är han har tävlat på världens starkaste man nu 2 år i rad också, så han är jäkligt bra.
Ja. Är du, höjer det kanske de andra deltagarna också? När man
ja, förhoppningsvis. Ja. Det är en liten spår.
Ja. Och sen var vi inne på en annan tävling som du har faktiskt varit med och tagit hit till Sverige. MAS, heter det så?
Ja, MAS wrestling.
Ja.
Det är ju en från början är det en rysk folksport kan man säga.
Mm.
Man sitter mitt emot varandra på golvet och har dragkamp med en pinne.
Mm. Det är så som en stafettpinne typ, och så håller man båda i den och vinnaren, hur är det, den som har dratt, alltså är det som en dragkamp typ?
Ja, antingen så ska du dra pinnen ur händerna på din motståndare, eller så ska du dra över han på din sida.
Mm.
Eller få han ur balans så han liksom ramlar omkull på sidan.
Mm.
Det är väl de sätten man kan vinna på.
Och det var från början från Ryssland. Och hur, men du var alltså med och tog den här sporten till Sverige?
Ja, det var jag och en vän till mig som blev inbjudna till en tävling i Norge. norska mästerskapen, då hade de en öppen klass där vi fick vara med liksom. Och vi tyckte det var skoj båda två. Och ja, så nu har jag arrangerat SM, jag tror det blir fjärde året nu i år som jag kommer att arrangera det. Och försöker värva så många som möjligt. Det är ju inte en rätt udda sport, det är många som inte vill prova på det för de tycker det ser lite, ja, de är redan för att skada sig delvis och sådär, men provar man det så är det många som tycker det är väldigt skoj.
Ja, ja, om man bara har rätt teknik så känns det som att då handlar det om styrka, då behöver man kanske inte vara rädd för skadorna, utan bara om man har rätt teknik så gör det rätt. Så.
Ja, precis, var det inte ett uppvärmd och sådär, det är, så, ja, absolut.
Spännande, spännande. Vi ska titta lite på framtiden. Alltså, hur ser framtiden ut för dig, Linn?
Ja, nu har vi precis avverkat SM här. Så nu har vi det lite lugnare, lite vanliga tävlingar. Och sen så har vi i augusti har vi nordiska mästerskapen. Och sen i oktober så ska vi till Tjeckien och tävla världsmästerskapen.
Så det är det som ligger där. Så det är hård träning inför detta också då alltså.
Ja, precis. Mm. Så det blir ju lite avvägning hur man lägger upp det hela just för att kunna toppa formen till alla mästerskap man vill. Liksom.
Ja, precis. Ja. Mm. Ja, nej, det är inte lite där att prioritera. Och du har, Anders, du har en tävling också som ligger här nu den 15 juli redan.
Ja.
Och där ska du, eftersom du är skadad, vara domare.
Ja, precis.
Så ska du istället vara på den andra sidan kan man säga. Hur, hur känns detta? Hur ska detta bli?
Det är inte första gången jag dömer utan jag har gjort det några gånger tidigare. Men det, jag tycker det är skoj.
Mm.
Jag är rätt så noggrann och kör strikt själv. Så jag är rätt så hård men rättvis domare.
Ja, men det är väl som så en domare ska vara.
Ja, precis.
Och hur kommer det gå till den 15 då? Kan man komma ner och titta? Och hur,
ja, absolut.
Ja.
Det är fritt, fri entré så det är bara att dyka upp för alla som är intresserade.
Mm.
Det är som sagt nere på Bornholmsgatan utanför gymmet.
Ja.
Och tävlingen är uppbyggd, det är 6 grenar som alla deltar i. Och starkaste man vinner.
Ja,
ja.
Det kommer koras en vinnare under dagen alltså.
Ja, precis. Det var väl ungefär till 3-4 tiden kanske.
Ja.
Börja klockan 11.
Mm. Ja, men det låter som en bra tid och en rolig liksom, helgaktivitet att titta på.
Ja.
Och var kan man alltså säga dig, Linn, nästa gång? Var kan man säga dig tävla om man skulle vilja göra det?
Vi har faktiskt en tävling på klubben 5-6 augusti.
Mm.
Och där kommer jag tävla på söndagen.
Ja, trevligt. Då får man se till att komma ut där och se hur det går till med när proffsen jobbar för mig och säger
att du
är. Alltså, nu är vi ju, det är elit här liksom. Så att, kanske det är någon som blir inspirerad att, så som du sa, gå över den här tröskeln och börja kanske tävla i. Inte bara att tycka att man har bra koll på sin hund utan man kanske tar steget in i tävlingssammanhang också.
Absolut, det tycker jag.
Några som ska tävla oss är det i Wallanderloppet här nu på tisdag den 11 juli. Och de som, det är, man startar ju på Årvallaplanen. Klassisk mark klockan 20.00. Man kan fortfarande anmäla sig och man kan efteranmäla och även på plats. Men det finns ju mer info på Ystads IFs friidrotts hemsida. Men det som är nytt för år är ju att stjärnlöparen Mustafa Mohammed kommer att delta i detta Wallanderlopp. Och det är ju lite häftigt.
Mm.
Jag hade jag... Ja, det blir nog svettigt för den som har barnrekordet, sa vi här innan. Det finns ju risk för att det sprängs, om man säger, spräcks. Nu när stjärnlöparen... Men det är häftigt med lite stjärnstatus här i Lilla Ystad på ett sånt här verkligen lokalt lopp som Wallanderloppet. Man kommer ju springa runt i Ystad på gatorna där liksom är lite Wallander förknippat oss ju. Vi har ju även lite simning. Augusta Andersson som tävlade för Sjöbo SS här och avslutade simning och blev sjua på juniorsidan i paradgrenen 200 meter fjäril. Och sen har vi Österlenryttaren Peder Fredriksson som blev uttagen här nu till landslaget i så i svensk som ställer upp nu i Falsterbo här. Så det är bra. Vi har många olika idrotter här. Vi snuddar vid handbollen men vi har faktiskt kommit fram till att vi är ju rätt duktiga på allt här runt omkring också faktiskt. Motor framförallt förknippar man ju med Tommelilla nästan. Och där är det ju även, det ska arrangeras folkrace och för både hobby och motor, hobbyförare och motorentusiaster här. Och här tävlar både då racingstjärnorna Jimmy och Joel Eriksson. Det har blivit så att det finns olika ställen här nere som det liksom finns olika, man är olika duktig på. Ystad har ju varit lite handboll och Tommelilla motor, men vi hoppas på både styrkesporterna här och agilityn att den också ska lyftas fram.
Mm.
Så att, jag hoppas att många tar sig ner till dig den 15 där på tävlingen, Anders, och ser när ni kämpar på där nere och svettas och ja. man kommer få träningsverk bara att titta, känns det som. Och sen jag önskar jag lycka för dig, Linn, och du får hälsa så gott till Ester.
Det ska jag göra.
Så tackar jag så mycket för att ni var med här. Och så avslutar vi med lite musik.
Tack själv.
Tack.